Riksbankschefen Erik Thedéen är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Och vi spelar in detta fredagen den 19 december och intervjun sen utan klipp i sin helhet precis som vanligt. Erik Thedéen, välkommen till lördagsintervjun.
Tack!
I torsdag så kom ju årets sista räntebesked, innebar att Riksbanken låter räntan ligga kvar oförändrad, 1,75%. Hur svårt var beslutet den här gången?
Jag tycker alla våra beslut är svåra, men det här var väl kanske inte det allra svåraste. Det var ju väldigt tydligt förväntat. Vi hade också guidat i den här riktningen, och mer viktigt då så har ju data kommit in ganska precis i linje med våra prognoser. Senaste prognosen vi la var ju i september, och den är ganska gynnsam för vad vi vill åstadkomma, och jag skulle säga ganska gynnsam för Sverige. Inflationen går ner mot 2%, den är något högre just nu, och tillväxten tar fart. Så vi tycker att vi är på ett ganska bra läge att ligga kvar helt enkelt.
Ja, vad gäller hur det blir framöver, ni skriver att om inflationen och konjunkturen utvecklas ungefär som ni tror, så väntas styrräntan ligga kvar då på 1,75% under en tid framöver, skriver ni. Hur definierar du en tid framöver?
Ja, men jag har faktiskt försökt definiera det här och sagt att 3 kvartal framåt, då tycker vi att vi kan säga att det vi säger har något, liksom, det vi säger policyinnehåll. Det vill säga att vi kan prata om vilken räntebana som verkar mest trolig, även om den förstås alltid är väldigt osäker. Bortom den tidshorisonten så blir det mer av antagande och prognosmodeller som styr var vi landar, så att säga. Och det är därför vi säger att de här 3 kvartal, och det ser ut som ungefär det jag sa, en ganska god tillväxt, en inflation i linje med målet även då framöver, och det talar ju då för att räntan kan ligga still.
Mm. Hur sannolikt är det att räntan ligger kvar så här under hela 2026?
Väldigt svårt att säga sannolikhet. Jag brukar ibland nästan skämta till och säga att det mest sannolika är att det inte blir som vi har sagt. För det säger ju faktiskt historien. Alltså de här banorna är väldigt osäkra. Men vi tycker ändå rimligt att säga vår bästa bedömning från varje tid. Så att säga. Och nu har det här varit vår bedömning under några månader. Och det talar väl ändå för att det finns lite större säkerhet i det här. Men visst kan den både gå upp och ner om någonting händer med våra utsikter här.
Signalen har ändå varit att räntan ändå är färdigsänkt nu på ett tag. Är det fortsatt det du vill säga?
Ja, men det tycker jag. Men det, jag ska säga att det är lika stor risk eller chans på att man ser att den höjs och den sänks. Vi tycker det är ganska balanserat. Men vårt budskap är att vi tror att vi är färdigsänkta eller väldigt nära färdigsänkta. Och det beror ju återigen på att det verkar som att på den här nivån tillsammans med utveckling i omvärlden och tillsammans med den ganska expansiva finanspolitiken, så får vi här en uppgång, så småningom en viss nedgång i arbetslösheten och fortfarande stabila priser, och då är det en rimlig nivå att ligga på.
Mm. Europeiska centralbanken ECB, som ja, Sveriges riksbank brukar ligga ganska nära ECBs bedömningar. Chefen där, Christine Lagarde, har sagt att räntan ligger nu på en bra plats. Skulle du kunna använda samma formulering om den svenska räntan?
Ja, men det skulle jag nog kunna göra. Att det är en ganska bra plats i den meningen att det här är ganska nära det vi har skissat som någon slags normalnivåer. Men jag tycker man ska säga det med väldigt stor ödmjukhet. Men om man går tillbaka några månader så var vi ju inte i en bra plats. Eller vi är i alla fall rädda att vi inte var i en bra plats. För då hade vi förhöjd inflation och en svag tillväxt. Så såg det ut då. Och då började vi prata om, har vi någon typ av stagflation här med en stigande inflation och svag tillväxt? Det är bland det värsta man kan vara i. Och bara några månader senare, delvis på grund av att data har varit svajig här, så att säga, det blir en del revideringar, så är vi i en plats återigen där faktiskt tillväxten går upp och inflationen ner. Och det är ju, för ett hushåll innebär det bättre inkomster, bättre jobbmöjligheter och samtidigt som inte priserna stiger.
Ja, det har ju pratats väldigt länge om att runt hörnet finns en vändning i ekonomin. Är den här nu?
Jag tycker man kan säga att den är. Jag tror att den har använt. Vi hade ganska starka kvartalssiffror för BNP-tillväxten, men det stöds av andra indikatorer också då under andra halvåret. Så att jag tycker att man kan säga att konjunkturen har vänt, men vi har fortfarande mycket lediga resurser, så i någon mening har vi fortfarande lågkonjunktur. Men vi tror ju att så småningom så tar vi fatt de där lediga resurserna under 26, och framåt 27 så börjar vi komma i ett mer, så att säga, balanserat läge. Men det har tydligt vänt uppåt under andra halvåret.
Ja, vi hade ju industriarbetsgivarnas chef här i lördagsintervjun förra veckan. Han sa att för basindustrin, där har de fortfarande ingen, det finns inga tecken på någon vändning eller någon uppgång där. Hur ser du på det?
Ja, men stämmer ganska väl. Vi gör såna här företagsundersökningar. Där verkar också vara lite mera dämpade framtidsutsikter. Men tittar vi på andra indikatorer så verkar det ändå, och det kan man säga gällt under hela den här lågkonjunkturen. Industrin har aldrig gått ner riktigt djupt i lågkonjunkturen utan har hållit sig ganska väl. Men basindustrin är väldigt beroende av omvärldsläget. Och här, om vi nu ser nästa år, så är det i Sverige stiger väldigt kraftigt, men det är i princip bara inhemsk efterfrågan. Export och import tar ut varandra ungefär, så att exportsidan går inte lika starkt som den inhemska under nästa år. Det beror ju delvis på att tillväxten till exempel i euroområdet, men även i USA, är något svagare.
Mm. När ni har ju resonerar ju lite runt olika omvärldsrisker när ni skriver den här penningpolitiska rapporten som också presenterades nyligen. Det finns ju en sak ni nämner, det här med Trump-administrationens försök att få större inflytande över USAs centralbank, Federal Reserve. Kan Donald Trump verkligen ta kontroll över USAs centralbank? Är det ens möjligt?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju delvis en juridisk fråga, och det är en del sådana rättsfall som nu prövas. Han vill ju bland annat avskeda en av ledamöterna, Lisa Cook, och det är ju nu uppe för juridisk prövning. Så det där blir ju ett test på, har de ett starkare skydd än andra myndighetschefer, likt vi har i Sverige och likt man har i ECB också? Eller har man inte det? Har man inte det, ja, då är ju presidentens möjligheter att, så att säga, sätta dit sitt folk mycket, mycket större. Så att jag tycker det är, så att säga, är oklart. Sen tror ju jag att det finns andra spärrar för att göra en så att säga takeover av centralbanken här. Och det är helt enkelt, gör man det, då får man stora reaktioner på finansiella marknader. Skulle man, så att säga, styra här de facto från Vita huset, då kommer obligationsräntorna stiga kraftigt, man får antagligen en dollarförsvagning, man får helt enkelt till och med, och även kanske aktiepriser som faller. Det är ingen utveckling som en president som vill så att säga vinna val vill ha. Så att det finns spärrar även annat än juridiska, ska jag säga.
Ja, men alltså Donald Trump har ju ändå upprepade gånger kritiserat Federal Reserves chef Jerome Powell för att Fed inte sänker räntan, kallat honom för Jerome too late Powell offentligt. Vad tänker du om det här sättet att agera från politiken?
Nej, men jag tycker det är ett språkbruk man inte ska använda mot så att säga centrala myndighetschefer. Det här är ju myndighetschefer som är utsedda av det politiska systemet. Jay Powell fick ju sin förlängning av just president Trump. Så det är klart att det är ett språkbruk som oroväckande och som tyder på att man inte fullt ut står bakom det här oberoendet. Och det noteras ju bland mig och mina kollegor, men det noteras ju också i finansiella marknader. Det som är viktigt att notera här dock är att enligt min uppfattning så har inga beslut som Federal Reserve har tagit då med Jay Powell som ordförande varit beroende av presidenten, utan de har tagits helt oberoende. Så att Fed har lyckats upprätthålla det här oberoendet, men det har ju varit skakigt runt omkring, så kan man säga.
Ja. Har du funderat kring vad du skulle göra om något liknande hände i Sverige, att politiker börjar pressa dig och sänka räntan för att få fart på ekonomin inför ett val kanske?
Jag har inte funderat på exakt sådana uttalanden, men jag vet ju vad det står i lagen, och den kommer jag följa till punkt och pricka. Och det står att de är helt enkelt förbjudna att ge mig instruktioner. Och lika viktigt är att jag och mina kollegor i direktionen är förbjudna att ta emot instruktioner. Så att skulle det bli en sån här diskussion, vilket vi inte alls är nära eller ens sett i Sverige, då skulle jag förstås vara väldigt trogen lagen.
Ja, men det ingår ändå i att tänka också på det osannolika. Ingår ju ändå i en myndighetschefsuppgifter. Mm. Har du funderat på vad du skulle göra?
Nej, men jag har inte funderat exakt vad jag ska göra om jag ska få den typen av uttalanden. Men det vi har försökt prata om, och som jag hade ett tal, ett seminarium för några veckor sedan. Hur ska man se på det här oberoendet? Det finns ju en juridisk del av oberoendet som är väldigt, väldigt stark för Sveriges Riksbank, men också för ECB och andra centralbanker. Men jag menar på att man kan inte bara förlita sig på det här juridiska, utan man måste också förtjäna det här oberoende i den meningen att man måste föra en klok, transparent politik. Man måste tåla kritik, man måste tåla utvärdering, så att man bygger ett förtroende. Då funkar, så att säga, både förtroendet och lagen förstärker varandra. Men om man bara har lagen och sen är skeptisk till utvärdering och inte vill ta kritik och kanske bara bli stingslig så att säga, mot omvärlden, då kommer det så småningom det politiska systemet tycka att det här oberoendet inte är motiverat längre. Så det här är en balansgång och där försöker vi på Riksbanken just vara öppna och transparenta.
Men om man tittar på ett scenario då, om vi återgår till den amerikanska centralbanken och dess oberoende, vad skulle det få för konsekvenser för Sverige om det plötsligt inte går att lita riktigt på det oberoendet?
Det skulle jag kunna få ganska stora konsekvenser, skulle jag säga. För att om du ser du ett bra exempel tycker jag kan prata om då innan jag tillträdde, det är mer så att säga klädsamt. Och det var ju då när inflationen steg under 2022, det var ju ett valår. Och då höjde Riksbanken räntan kraftigt för att stävja inflationen som nu har kommit ner då till 2% efter att vi har bekämpat den tillsammans med andra politikområden. Hade vi haft en beroende centralbank då, en inte oberoende, då hade rimligen det politiska systemet och de som ville vinna val då, den sittande regeringen, sagt att nej, men det behöver inte höja så mycket. Och då hade vi fått högre inflation, på sikt stigande räntor och en mycket sämre utveckling. Så att konkret så innebär det här problem om man går så långt att man tar bort oberoende. Och därför, ibland framställs oberoende som något odemokratiskt. Att hur kan de vara oberoende?
Men, eftersom ni inte valda.
Nej, vi är inte valda och vi har då så att säga mycket makt. Men det är ett system som har röstats fram av riksdagen som de står bakom. Så politikerna har ju själva valt att, så att säga, avhända sig en del makt för att de inser att det blir bättre för samhällsekonomin helt enkelt. Så det är ju det som ligger bakom lagstiftningen här.
Ja, ni är ju inne på, alltså geopolitik och tillståndet i världen, det är ju en osäkerhetsfaktor. För en tid sedan så presenterade ju USA en ny nationell säkerhetsstrategi som skickade chockvågor genom Europas huvudstäder. Det var en mycket mörk bild av Europa som tecknades där. Vi står inför en civilisatorisk utplåning på grund av invandring och EU och andra europeiska institutioner är en slags motståndare här som underminerar politiska friheter och USA ska sedan hjälpa Europa att korrigera den utvecklingen, ungefär så står det. Alltså, vilka slutsatser drar du av det dokumentet som centralbankschef för ett litet europeiskt land?
Jag drar inte den här direkta slutsatsen av dokumentet, men det vi ser i de sammanhang som jag sitter med är ju att det är mer utmanande det internationella samarbetet idag. Och då pratar vi om mycket av det samarbete som byggdes upp efter finanskrisen 2008. Då kommer man ju fram till att det är så sammanlänkat hela systemet så vi måste sitta i samma rum. Det går inte att köra det här land för land eller region för region. Och nu sitter ju vi med i globala sammanhang. Jag leder ju själv Baselkommittén för bankreglering. Det finns Financial Stability Board som är ett globalt organ från 20 största länderna och så vidare. Och det är klart, de här samarbetena finns fortfarande kvar. USA sitter med i rummet. Det är mycket, mycket bra. Men de är mer utmanande. Det finns ett antal områden där vi går ganska mycket isär nu. Klimatfrågan är en sån fråga. Men det finns även andra.
Mm. Ja, du resonerade lite om detta i ditt sommarprogram här i P1 nu i somras. Så att vi kanske behöver, som du formulerade, tänka det otänkbara lite grann. Att USA skulle kunna använda sin ställning för att sätta press på Sverige. USA som ett potentiellt ekonomiskt hot mot Sverige och Europa. Vad säger du? Kan man säga att USA är ett möjligt ekonomiskt hot mot Sverige?
Jag tycker slutsatsen är att den strategi som går ut på, om man lite förenklat säger, att Europa är våra vänner, Ryssland är vår historiska militära fiende och det har vi några kanske tvekat på under några år, men nu är väl det tillbaka på kartan ganska tydligt efter Ukraina. Men vi har också sett USA som den givna allierade från allt från det militära samarbetet och ekonomiska frågor. Där tycker jag ändå finns anledning att fundera lite mer på det ekonomiska och då ska man, om man har en försiktighetsprincip, se till exempel att betalningssystemen inte är lika beroende av USA som de har varit. Det är ett konkret exempel. Vi har till exempel två kreditkortsutgivare i Sverige som vi använder, Mastercard och Visa. Det är amerikanska bolag. Det fungerar alldeles utmärkt. Men det är nog klokt att tänka att vi också ska ha europeiska system eller svenska system som kan fungera i det fallet att de där inte riktigt fungerar.
Mm. Vad skulle du kunna ersätta dem eller komplettera dem, menar du?
Nej, vi har ju Swish i Sverige som faktiskt börjar fungera även i viss mån för att köpa varor och tjänster, så att det är ett visst komplement. Och sen finns det då en del initiativ i Europa där man pratar om centralbanksvalutor. Det kan vara ett annan väg. Men exakt hur det ska se ut, det får vi så att säga jobba på. Det finns en del andra länder som Danmark som har egna nationella kreditkort. Men det här är ett exempel på att vi har ett starkt beroende. Det är också bara att tänka på de stora techjättarna förstås som också bortom de här kreditkorten också har en stor dominans. Jag tror att det där att skapa mer av europeiska system är viktigt på en rad områden på grund av den här geopolitiska situationen. Mm.
Vad skulle riksbankerna i EU och Europa, vad behöver de göra för att förbereda oss mer på ett sånt här scenario när USA kanske inte längre vill oss väl?
Ja, men vi ser nu om man tittar på det europeiska systemet så satsar de ganska mycket på den här digitala euron. Det är ju ett sätt att skapa då betalningsmöjligheter kopplat till centralbankens balansräkning, om man ska uttrycka det lite tekniskt. Och då blir man ju oberoende av de amerikanska systemen. Men det finns också andra vägar. Jag nämnde ju Swish, jag nämnde nationella kort. Så att jag tror på många av de här fronterna. Till det kommer ju då det mera geopolitiska hotet från Ryssland och kanske Kina. Och då pratar vi om cyberattacker och kanske ännu värre. Vi kan ju faktiskt stå inför krigsliknande situationer här. Då bygger de reservkraftverk, flera olika datahallar för att klara de här systemen. Det håller ju vi på tillsammans med branschen och Finansinspektionen och andra att bygga upp det här under MSB:s så att säga, ledning.
Ja, om vi håller oss till USA, alltså det finns ju dollarns starka ställning är ju också någonting. Det är ju verkligen en dominerande kraft i världsekonomin. Behöver Europa göra någonting för att vara förberedd för att USA kan använda dollarns kraft emot oss?
Det gör ju vi i viss mån kan man säga. Vår valutareserv som är på 450 miljarder domineras av dollarinnehav. Varför? Jo, för vårt banksystem är väldigt beroende av dollar så skulle vi få något problem. Och då har vi typiskt sett inte tänkt på att det skulle vara så här fientliga utan mer av att finansiellt stabilitetsskäl att det blir stökigt på dollarmarknaden. Då är det bra, det visar historien, det är bra att ha dollar i plånboken så att säga, eller i valutareserven i det här fallet då. Så det är ett sätt att så här, säkra dollartillgångar. Ett annat sätt är ju förstås att stärka det valutasystem som vi har i Europa. Här är ju framförallt ECB väldigt upptagen av att stärka eurons ställning och undvika att det blir en ännu starkare dollarifiering av världsekonomin.
Är det du säger nu, är det ett argument för att ansluta Sverige till euron lite grann?
Jag är ju väldigt försiktig med...
Jag vet att du är det, men jag frågar ändå.
Jo, jag förstår att du frågar och därför svarar jag också. Men det jag tycker det är viktigt att vad vi kan peka på det är att det finns olika risker, det finns olika för- och nackdelar. Vi kan försöka vara med och sortera diskussioner. Jag tycker den här utredningen som leddes av professor Lars Calmfors är väldigt bra på det. Han går igenom de ekonomiska skälen som pekar han i slutändan på att det är politik och så säger han det här är ingen vetenskapsman som kommer kunna avgöra om det är bra eller dåligt med euron. Det är ganska bra slutsats, det vill säga... Vad är det han säger? Jo, i grund och botten är det här politik. Och det finns politik åt båda håll, pekar jag på. Går man med i euron så kan man behöva stå för mer av förluster som kan uppstå i eurosystemet. Då blir man, så att säga, det kan vara risk för svenska statsfinanser. Å andra sidan så får vi mer inflytande och kanske geopolitiska skäl också. Mm. Och så ytterst måste det avgöras av politiker. Och i och med att jag inte är politiker så tänker jag inte ange vad jag tycker den här balansen ska ligga.
Nej. Du är Sveriges riksbankschef, Erik Thedéen. Det här är Ekots lördagsintervju. Vi byter ämne. Jag tänkte vi skulle prata lite om regeringens budget för nästa år. Det är ju en expansiv budget. Det är stora satsningar för att få fart på ekonomin. Sänkt skatt på arbete, matmomsen ska sänkas, elskatten. Men det är också en budget som går med underskott och där det ska lånas mycket pengar till Ukraina och till försvarssatsningar. Oppositionens skuggbudgetar följer ju ungefär samma mönster. Vad tänker du om detta att det numera verkar vara mer politiskt okej med underskott och lånelösningar?
Vi får se vad det här tar vägen, men det jag vet är att när jag pratar med mina kollegor i Europa och runt om i världen, och gör ganska ofta de här frågorna, så beskriver jag hur gynnsamt läge Sverige har. Låg statsskuld, låga underskott, en stor politisk uppbackning att det ska vara så. Och att det här gör att vi får en stabil ekonomisk utveckling. Jag får många frågor, hur har ni lyckats med detta? Och mitt svar brukar vara att vi har ett finanspolitiskt ramverk, det är det givna svaret. Men viktigare är att många av oss, inklusive jag, var med under 1990-talskrisen. Vi vet hur illa det kan gå och därför är det bra att ha ordning och reda på statsfinanserna. Och det tycker jag är en viktig lärdom som vi ska fortsätta ha med oss. Och då är din fråga här, vi har underskott. Det beror ju på de här satsningarna på försvaret och också Ukraina-stödet. Men det är ganska stora underskott. Och ramverket säger att man snabbt, om man har såna här tillfälliga underskott, ska komma tillbaka till ramverket. Det är det jag har sagt, att det är otroligt centralt att man nu gör det och gör det relativt skyndsamt, för att annars finns det risk att det kommer en ny kris. Och då blir det ett nytt skäl att ha tillfälliga upplåningar, och sen kan det vara ett sluttande plan. Vi är väldigt gott utgångsläge idag, men vi ska behålla det utgångsläget och komma tillbaka till den där trovärdiga planen.
Innebär det du säger nu att statsbudgetarna efter valet 2027 och 2028 kanske behöver vara betydligt stramare, oavsett vem som bildar regering i höst?
Jag tycker de har ju sagt att de ska komma tillbaks och presentera en väg framåt för 2030 och sen ska man vara tillbaks 2035. Den där tidsplanen tycker jag låter väldigt utdragen. Om man tittar på hur folk betraktar Sverige, finansiella aktörer, risken finns att man inte kommer se det här som lika trovärdigt. Återigen, vi är ett mycket bra utgångsläge. Det här är inte någon fara på taget idag, imorgon, kanske inte ens övermorgon. Men det finns inte den där planen, och därför har jag, liksom Finanspolitiska rådet och även Riksrevisionen, varit så att säga, skeptiska till att man inte är mer tydlig här.
Ja. Alltså det handlar om att riksdagen då har kommit överens om att statsbudgeten ska vara i balans över ett antal år. Det ska börja gälla från 2027. Tidigare fanns det ett överskottsmål. Är det här trovärdigt fortfarande att det fungerar, det här finanspolitiska ramverket, skulle du säga?
Ja, det är en bra fråga. Det är egentligen inte för mig att säga. Jag säger att det finns en risk att inte är trovärdigt. Tittar man på de här siffrorna nu så säger man ungefär 2,5% av BNP underskott nästa år. Om man rensar för konjunkturen så är det på knappt 2%. Det är ju underskott. Det är ju ett stort underskott, givet att det är då, som du sa, från 1 januari 2027 ska vara balans. Det här tycker jag man kan leva med, givet försvarssatsning och annat, om det fanns en trovärdig plan. Den finns inte, så att det finns en risk, och därför jag säger att jag kan inte säga det, men jag har ju också suttit på finansiella marknader och jobbat i den industrin. Det finns en risk att så småningom man börjar ifrågasätta, är det här så bra som vi trodde? Och då vet vi vad resultatet är. Då är det stigande räntor och mer problem. Så det är därför det är så viktigt.
Ja, hur nära är vi att den där punkten nås då?
Jag tror inte vi är jättenära, men allting handlar om vad man har förväntat sig i framtiden. Så börjar investerare förvänta sig att det är en annan regim. Återigen, vi är inte där ännu, men är det så att de börjar förvänta sig detta? Kanske på grund av att underskotten fortsätter vara höga på grund av en ny kris som kommer. Inte en försvarskris, kanske en annan kris. Ja, då finns, ökar i alla fall den risken.
Ja, alltså en del av detta, eller det handlar ju då om att det ska lånas väldigt mycket. Det är ju den stora framtidsfrågan här. Det handlar om den Ukraina också, men också den här mycket stora upprustningen av försvaret som ska ske på sikt. Och det finns ju en plan inledningsvis, det är 300 miljarder lån. Men det är ju ingen lösning på sikt, eftersom försvarsutgifterna kommer ju att finnas kvar permanent. Alltså, vad gör Riksbanken för kalkyler kring detta i era modeller?
När vi gör, alltså våra kalkyler är ju ganska lika de som ligger här nu, och sen framöver så antar vi, med det så långt fram i tiden, att man kommer tillbaka till det finanspolitiska ramverket. Här pratar vi ju om riskscenario, det samtal som du och jag har. Det är klart att vi har de diskussionerna internt också. Men det är intressant det här, återigen, jag kommer tillbaka till det internationella. Jag har skapat ett internationellt möte, det virtuella möten här i januari. Temat för dem är penningpolitik med svaga statsfinanser. För en svensk är temat ganska konstigt. Vi har penningpolitik med starka statsfinanser, men det är alltså temat internationellt. Det är det som är, ursäkta uttrycket, snackisen bland sådana som alltså mig och mina kollegor. Och här får vi då företräda hur är det när det är låga statsfinanser. Där vill jag vara kvar. Vi är ju en förebild här, och det är det som gör att vi också har en god ekonomisk utveckling, helt enkelt.
Mm. Ni hade ju formulerat det här i er penningpolitiska rapport i september om att just detta, att ja, det är viktigt att riksdagen inte väntar för länge med att precisera det här med för hur de högre försvarsutgifterna långsiktigt ska finansieras. När behöver ett sånt besked komma, tycker du?
Man har ju sagt 2030, jag hintade, jag tycker att det är ganska långt bort. Alltså det min erfarenhet säger mig, och det är ju liksom att det händer mycket. Nu är det 5 år dit och sen ska det vara i balans 5 år senare. Det är lång tid, och under den där tiden kan det hända mycket. Så att jag tycker att det är väl långt, men jag vill inte precisera när man ska. Det är viktigt att det också finns en sån diskussion som jag inte riktigt ser heller, liksom, att den finns. Och då är risken att det smyger sig in, att det här är kanske ett tillstånd vi kan ha kvar. Och det vore olyckligt.
Ja. Är det här lite av en generationsfråga? Att det handlar om de som på riktigt har upplevt 90-talskrisen, vad den innebar, att de har en annan syn på detta än de som kanske inte har gjort det?
Jag tror det kan finnas ett sånt inslag. Därmed inte sagt att alla som är gamla är bra beslutsfattare och alla som är unga är dåliga. Det var att ta i liksom. Men det finns ju åt andra hållet också. Vi kanske ibland är väl stubborn, vi som har varit med om någon viss kris. Och nästa kris kommer inte se likadan ut. Men finns det en risk att man glömmer historien? Vi har ju, för att ta ett helt annat ämne, så är det väl rimligtvis att vi gick ner så mycket försvarssatsningar, ett exempel på att vi också glömde, så att säga. Så visst finns det ett sånt. Och vi hade ju då 90-talskrisen som är det stora traumat för oss som var med då. Sen var ju 08-krisen, alltså den stora finanskrisen, den var ganska mild i Sverige jämfört med många andra länder. Den var ju stor trauma i Spanien och i Danmark och i Baltikum, många andra länder. Och sen hade vi ju då alla haft covid och inflationskrisen. Så att, men det stora traumat var ju 90-talskrisen för oss, till skillnad från många andra länder.
Ja, den här diskussionen vi för, den är ju nu, det är lite gränslandet mellan finanspolitiken som är då politikernas ansvar och penningpolitiken som är Riksbankens ansvar. Och traditionen som du har varit inne på, den bjuder ju att ni inte lägger i varandras områden. Är det rätt att du som riksbankschef resonerar kring hur statsbudgetar ska finansieras på det här sättet?
Ja, men det tycker jag att det är, för att det här påverkar möjligheten att bedriva penningpolitik, och jag ska ge ett konkret exempel. ECB har ju, som du sa, sänkt räntan ungefär lika mycket som oss. Vi har sänkt den 25 punkter mer. Och Frankrike är ju med i euroområdet, så att franska korträntor har helt enkelt gått ner ungefär som de har gjort i Sverige. Det har inte deras långräntor gjort. Varför? Jo, för att de har väldigt stora problem med statsfinanserna. De är en helt annan planet än Sverige, så jag säger det, vi är inte alls där. Men där så får man ju då alltså inte genomslag för penningpolitiken, och därmed är man i ett väldigt svårt dilemma. Man är helt enkelt tvungen att göra ganska drastiska, vilket man har svårt att genomföra, men ändå. Man är tvungen att göra nedskärningar i budget i ett läge när budgeten skulle behöva verka stimulerande. Så precis det vi gör nu i Sverige som är bra, sen säger inte jag att det alltid är bra i finanspolitiken, men att vi har möjlighet att stimulera i sådana här läge, det är ändå bra, det tycker ju alla politiska partier. Men det kan man alltså inte göra i Frankrike. Och penningpolitiken verkar inte heller i Frankrike. Så det här har en direkt koppling till penningpolitiken på sikt. Och därför så tycker jag att det är rimligt att uttala sig om ramverket, inte om innehållet i finanspolitiken. Skatter upp, skatter ner, bidrag eller inte bidrag. Det är helt en politisk fråga.
Ja, om vi återgår till läget i ekonomin just nu, så det är väldigt mycket som handlar om konsumenterna. Den inhemska efterfrågan, hur den kommer att bete sig. Regeringen hoppas ju med att den här expansiva budgeten ska få fart på hushållen, och det är konsumenterna som ska få fart på ekonomin och tillväxten och så. Alltså, vad gör Riksbanken om finanspolitiken liksom inte riktigt funkar, om svenskarna inte sätter sprätt på pengarna utan istället fortsätter att spara?
Ja, ekonomin kan ju dras av andra delar i, så att säga, tillväxtsystemet.
Förhoppningar är ju mycket just.
Ja, det är mycket det, men det kan ju också vara investeringar och export. Men skulle vi få en mycket svagare utveckling vad vi tror, och andra faktorer som också driver ner inflationen, till exempel en fortsatt stark krona eller andra sådana faktorer, då hamnar vi i ett mycket lägre inflationsläge, och då finns det ju anledning att fundera på att sänka räntan. Det är ju så det här systemet fungerar.
Ja, vad tror du, kan det finnas någon mer djupgående förklaring till att hushållen inte vågat spendera så mycket hittills? En liksom allmän känsla av att världen inte ser bra ut, krig och klimatkris och oberäkneligt styre på många håll i världen och så.
Det kan finnas ett inslag av det. Vi har en fördjupning om det där i vår penningpolitiska rapport, och det vi egentligen säger där är att vi trodde kanske när våra realinkomster föll, det vill säga inflationen var ganska hög, så den tog bort all köpkraft, att man skulle ta kanske lite av sitt sparande och jämna ut det där. Det gjorde man inte, utan man drog ner sin konsumtion då när realinkomsterna föll. Nu ser vi att realinkomsterna stiger, så att vi ser ändå väldigt stark koppling till realinkomsterna. Det var ju då negativt när de var låga, men nu stiger realinkomsterna. Vi har ju löner på dryga 3,5% och en inflation ungefär på 2, till och med under 2 då nästa år. Så det är ganska god realinkomstutveckling. Men frågan är bra i den meningen att det finns orosmoln här som vi har funderat mycket på. Till exempel hushållens höga skuldsättning. Alltså när räntorna gick upp kraftigt så drabbades inte minst storstadshushåll som har stora lån av kraftiga räntehöjningar. Och många av de hushåll tror vi, och tror jag, tänker ungefär så här. Och det är därför som det går ganska trögt på bostadsmarknaden, tror jag. Att nästa kris så ska jag ha lägre lån än vad jag hade när jag gick in i den här inflationskrisen. Lite ekonomuttryckt då, jag ska ha en annan balansräkning. Så det kommer att finnas förhoppningsvis, för jag tror det är bra om hushållen är lite försiktigare här. Och det gör att vi antagligen inte får en, så att säga, ketchup-effekt här på konsumtionen, utan en gradvis uppgång med hushållen fortfarande är, så att säga, varsamma med sina balansräkningar.
Ja. Erik Thedén, chef för Sveriges Riksbank. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
I studion nu, Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud, som har lyssnat på den här intervjun med Riksbankschefen. Var det något särskilt du fäste dig vid?
Ja, det var ju anmärkningsvärt att han lyfte fram de här två stora amerikanska betalkortsjättarna, Visa och Mastercard, som också är dominanta här i Sverige, som en stor risk faktiskt, med tanke på den ganska aggressiva retorik som kommer från USA gentemot Europa just nu.
Vi talade ju en del om det finanspolitiska ramverket och hur det ser ut med det, om det går att lita på det just nu. Var något särskilt du tänkte på där?
Det var intressant att han själv lyfte fram hur viktigt det är att man står kvar vid Riksbankens oberoende med tanke på det som hände just i USA. Samtidigt som han verkade ganska starka åsikter och tankar om det så kallade finanspolitiska ramverket och vad regeringen gör just nu för att till exempel finansiera bidragen till Ukraina och lyfta det svenska försvaret.
Vi diskuterade ju en del av de prognoser som Riksbanken presenterar. Vad kan man säga historiskt om dem? Hur pricksäkra är de?
Precis som Thedén var inne på och som Riksbankens egna undersökningar har visat, så har man ofta fel i sina framtidsprognoser trots bankens stora dataresurser, och det här särskilt under inflationsåren. Och det här har också Riksbanken gång på gång fått kritik för. Och en konsekvens är att man för ett par år sedan slopade den så kallade tratten, det vill säga det här breda ränteintervallet som man tidigare hade för att visa på osäkerheten.
Vad är det som gör att prognoserna inte prickar mer rätt?
Problemet är att ekonomin och inflationens framtid beror på så många olika komplexa saker och att ett antal av dem samverkar, och det är omöjligt att exakt förutse framtiden på lite längre sikt. Samtidigt är människans behov av att höra folk spå om framtiden, oavsett om det gäller vädret eller ekonomin, så det är väldigt stort. Och när jag i november pratade med den tidigare riksbankschefen Stefan Ingves, så sa han att Riksbanken kanske bara borde ha två prognoser per år istället för de fyra man har just nu.
Ja, vad är poängen med de här prognoserna? Vad är de till för? Vad är bakgrunden egentligen?
Men jag tror bakgrunden är väldigt viktig här, för det handlar egentligen inte så mycket om att pricka rätt. När Riksbanken gjordes självständig i början av 90-talet med målet om att hålla inflationen i schack, så byggde det på en teoretisk modell där stabil inflation över tid ska ge tillväxt och inga mer kriser. Sen kom finanskrisen 2008 och vände upp och ner på allt. Och den modellen ersattes delvis av en annan som handlar om förväntningar. Enligt den teorin så, om Riksbanken pratar tillräckligt ofta om målet om en inflation på 2%, så kommer konsumenterna, arbetsgivarna och arbetstagarna att anpassa sig så att vi till slut hamnar där. Man pratar sig till rätt ränta, men enligt den ansedda tidigare brittiska centralbankschefen Merwin King så är de här teorierna högst skakiga. Och på ett Harvard-seminarium nyligen så sa han att i princip att riksbankschefer till stor del nu famlar i mörker.
Räntebeskedet då som kom här i torsdags är ju alltid en stor medial händelse. Så pratar vi för mycket om räntan? Vi i medierna är mycket upptagna av det här. Är det rimligt att ge räntenivåerna så här mycket uppmärksamhet jämfört med annat som är viktigt i ekonomin?
Ja, alltså enligt förre riksbankschefen Stefan Ingves så är det så. Speciellt nu när räntan och inflationen är ungefär där Riksbanken tycker att de bör vara. Och han pekar på att det finns starka kommersiella intressen både i bankvärlden och i media som gärna pratar ränta, trots att det enligt Ingves finns större akuta samhällsproblem som vi borde ta tag i, som till exempel infrastrukturen och skolan.
Till sist, vilka är de stora utmaningarna skulle säga för Riksbanken under 2026?
Ja, en viktig utmaning är förstås sänkningen av elskatten och matmomsen. Kommer priserna sänkas fullt ut? Kommer hushållen öka sin konsumtion lika mycket eller spara sina pengar? Och vad händer med priset på mat, på el, på bränsle framöver? Och genom att svenska hushåll är bland de högst belånade jämfört med andra rika länder så är vi också väldigt räntekänsliga. Men jag tycker det är nog säkrast att jag själv avstår från att göra en prognos om framtiden.
Tack Knut Kainz Rognerud. Lördagsintervjuns producent heter Johanna Palmström. Teknik Fabian Begnert. Det var allt för idag och allt för det här året. För nu tar lördagsintervjun julledigt. Men förtvivla inte. Redan 3 januari är vi tillbaka. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat under 2025. Och välkomna tillbaka om 2 veckor. När valåret 2026 börjat.